Ja, det här står vi då, nu blev det där gamla gruvhålet som vi hade förr i tiden när vi var här och donade. Och ditt maskinhuset som var då i den tiden ungefärligen, som det nu är ett hus också där. Och hit på östra orden hade vi ett boningshus med ett tomma kök i.
Men hur många man var ni nu här egentligen då?
Ja, det kan jag precis inte minnas, men jag tänker omkring en 10 man då när det var som mest.
Arbetade ni, hur många skift höll ni på?
Nå, det var en tidigt 3 skift.
Ja, så. 8 timmars skift.
Jo, men mest sen var det 10 timmars skift och bara 2 sen.
Jaha. Så ni åkte ner i början på skiftet och vad hade ni, vad började ni med då när ni kom ner dit i den där?
Ja, då tog vi upp stenarna därifrån som förra skiftet hade skjutit när det slutade.
Ja.
Och sedan, jo, när vi hade stenarna uppe då började vi borra. Så långt som vi tyckte att vi hann då bara sen tills det skulle igen bli skjutan tid för oss också då. Att vi skulle skjuta förrän vi avslutade dagen vi.
Ja, det är 2 som ni hör resonera med varandra nu. Är 2 personer som talar till varandra, kunde man säga, över 64 år. Ett avstånd på 64 år. Det är nuvarande platschefen på Ljusare gruva, magister Tor Stolpe. Och förre arbetaren i Ljusare gruva för 64 år sedan, numera pensionerade lotsåldermannen Janne Lundberg på Nålsö i Ekenäs skärgård. Vi står på Stenlandet, det vill säga det är ju en liten holme som ligger en sjömil vid pass sydost om Ljusare huvudlandet. Och här är den gamla gruvan, här är Lundbergs gamla gruva i slutet av 90-talet. Och här är nu kvar endast ett gruvhål som används som ventilationshål av den nuvarande Ljusare gruvan. Är det inte lite egenartat att konfronteras med en representant för det här företaget för 64 år sedan, magister Stolpe?
Ja, det kan man nog lugnt påstå. Det är ju verkligt roligt att det ännu här ute i skärgården finns någon som kommer ihåg de tiderna då det var ett verkligt företag att sätta igång här ute med hänsyn till den tekniska standard som då var i kraft.
Herrarna höll på att tala om hur arbetet pågick. Här vi står förresten alldeles invid det här gamla gruvhålet. Det heter ju inte gruvhål numera.
Nej, schakt heter det numera. Men att nu ska vi åtminstone, jag hoppas att de gamla håller fast i begreppet gruvhål.
Vi står här invid schaktet, gruvhålet, som ju har en träställning ovanför sig för hiss och andra anordningar. Och Stenlandet för övrigt, det, om det kan man väl säga att det har vuxit kanske uppåt ett par meter före fullt
ja,
med,
det hade visst,
med avfall från gruvan nu.
Visst hade gjort det och många ställen 3-4 meter tror jag.
Jag tänker det. No. Och här bröts då malm nere på vilken nivå ungefär?
Ja, det var ungefärligen 50 meter. 50 meter ner och ungefärligen 50 meter utåt sidan.
Utåt havet?
Ja.
Detta är ju gruvan inför havets anlete, för här finns ju bara några små knallar utanför oss i Finska viken där. Vet ni, herr Lundberg, hur ni hade kommit ner dit 50 meter? Var det med handkraft?
Ja, det var med handkraft. Jo, vi kom ner dit den där 50 metrarna här till borra.
Ja.
Med slägga bara och borra i hand.
Så det där verkar väl ganska otroligt, va?
Ja, nu är det fantastiskt att man gav sig in på dylika projekt när man jämför den utrustningen med den som vi har idag till vårt förfogande. Och häpnadsväckande resultat nådde man också.
Ja.
När det i alla fall var beroende av handkraft.
Låt oss säga nu att alltså, ni slog med slägga och det där borr i vänster hand och slägga i höger hand, inte sant?
Ja.
Hur djupa hål slog ni i berget?
Ja, det var lite olika eftersom förman bestämde sig eftersom berget så ut i sidan där så mycket han kunde tänka att det skulle ta bort sen med skotten därifrån. Så det var omkring 1 meter och 1,5 meter och däremellan nästan.
Kommer ni ihåg, herr Lundberg, hur lång tid det tog för er att knacka ut det där hålet?
Nå, det var mycket olika det.
Jo, men i genomsnitt?
Nå, i genomsnitt som gick det väl nästan en 3 timmar, tänker jag till det där.
Och så vänder vi oss till. Och nu har ni mekaniska grejer. Är det pneumatiska?
Jo, det är tryckluftdrivna borrmaskiner som ju är ganska effektiva grejer. De går ju upp till 50 centimeter i minuten i det här berget. Så att en man borrar under 8 timmars skift, inklusive en frukosttid, nu för tiden en 60-70 meter, ja också 80 meter om det går riktigt bra. Så att en viss skillnad är nu.
Tror ni på det där?
Ja, det hörs lite fantastiskt. Ja. Men måste man ju tro det alla.
Ja, man är tvungen att tro på det.
Man tycker nästan som moderna tiders representant att det är mera fantastiskt att ni kunde göra det här på hand.
Ja, men berätta hur det såg ut. Sen var ni nere där i den där orten. Vad kallar ni den ort?
Ja,
det blir det väl ort på ert
språk? Vi kallar det för ort.
Ja, nog var det så då också.
Ja. Ja. Och då hade ni, förstår jag, ändå skenor kanske där så att ni kunde rulla fram med en trilla eller vagn?
Jo, det var en vagn som var rustad där sen, jo, och skenor som den gick på sen, jo, som man då lastade stenarna i, sen körde vagnen dit där man hade sprängt och lastade stenarna i och så tillbaka.
Och sen tillbaka hit under borrhålet?
Under borrhålet, jo, så hakas fast igen i vajern där och så upp sen. Ja.
Upp till markytan.
Jo.
Och så sa ni just att där hade ni haft maskin.
Jo, han var där och sen det var en ringklocka sen härifrån.
Ja.
Så man ringde sen då när tunnan kom upp så ringde man dit till maskin så att han visste att det stoppade sen då igen. Och likadant när den skulle gå ner när det var färdigt sen igen.
Vad var det för motor då?
Ja, no, jag vågar inte säga vad den egentligen var, ja, den där motorn riktigt, men...
Jag vet inte, jag tycker att man har hört att det måste ju ha varit en förbränningsmotor.
Ja,
men kom de inte lite senare in dem?
Nej, om jag nu kommer rätt ihåg så borde dieseln ha just varit alldeles så att säga på kommande, att det fanns några exemplar av den varan. Och de var rätt långt framskridna som tekniker, de här herrarna som ledde jobbet.
Ja.
Så jag skulle tro det, men jag känner inte tillräckligt vad det var för.
Vad det, gick det remmar sen?
Det gick remmar, jo, härifrån sen och dit.
Till maskin?
Jo.
Och hur fick ni den att gå den där motorn?
Ja, det var ibland när den krånglade lite så då fick vi gå dit en 3-4 man. Vi som var borrare egentligen och ta i remmen med och dra samtidigt att det blev lite fart på den där motorn. Och då gick det igen.
Ja, det var ett slags startmotor det också.
Ja, det kan man säga.
Jo.
Hur är det nu med det allt, alltså den här, vad ska vi säga, rörelsen i schaktet, trafiken i schaktet, det är ju allt, det är ju elektrifierat.
Jo, alla spel är ju elektrifierade nu för tiden. Oftast är det ju automatiserade också, fast inte det här spelet, det som vi nu har här, för det är ett litet spel som vi hade då när vi utnyttjade det här gamla gruvhålet för våra undersökningsändamål.
Ja. Vi nämnde ju redan att nu tar ni bara upp kämd luft här.
Ja, nu hade ni ingen annan mission det här hålet mer.
Så det är naturligtvis en sak som många människor frågar sig nu det här ögonblicket, och det är, vad fick ni i timlön?
Ja, vi hade ju sådär, jag hade 50 penny i timmar då när vi tog upp stenarna. Men sen hade vi 3 mark och 25 penny meter när vi borrade hålet.
Nej, det var liksom en summa, ja. Akkord.
Jo.
Nu glömde vi symboliken att försöka fundera ut, eller man borde ju haft det där uträknat på förhand vad det där motsvarar. Det är väl nu en timlön på en timlön på en 5-600 mark 4.
Nej, inte det är så högt inte. Nej, det ligger mellan en 300-400. Ja, en schaktsänkare som ju det i det här fallet frågan om.
Ja.
Så han kan nog komma kanske upp till närmare 500 mark just idag.
Ja.
En som driver orter, tunnlar, han ligger lite lägre.
Mm. Det var väl inte så mycket bevänt med det som vi numera kallar sociala förhållanden på gamla stenlandet, förstår jag.
Nej, det var det nog inte. Det var nog mer sådär.
Primitivt?
Lite primitivt, gjorde.
Hade ni någon som skötte om er mat eller fick ni hålla er med torrskaffning och... Sover själva?
Jo, vi hade med oss själva dit ut, vi som bodde på Ljusarö åtminstone, och det där finska talande som var där ute, så det var ju lite att koka där själva igen och sådär. Och somliga bodde i landet av dem också, vissa tider här på Ljusarö.
Och någon sån där sjukvård och sån där förekom nu väl knappast?
Nå, nej, det var det inte frågan om det nog.
Kommer ni ihåg om det hände några olycksfall där?
Men jag minns inte att det ska ha hänt något helt färdigt. Ja. Nej, det kommer jag inte ihåg.
Det var väl så att när man inte är utrustad med sådant så får man lov att vara försiktig.
Ja, nu är det, var det ju en och annan gång där nog som det var så, som gärna skulle kunna hänt där i gruvan. Men i alla fall det hände någonting.
Kunde ni säga att arbetet var hårt? Var det var fuktigt nere i det där schaktet?
Nej, jag vet inte. Jag var ung då, åtminstone inte tyckte jag det var något vidare farligt. Jag tyckte det var roligt att slå i berget. Det där stentagande, det var ju sämre när man skulle ta upp stenarna där. Gruvan, men att slå, det var bra tyckte jag.
Ja. Så jag menar att inte bevarar ni den där, de där två åren på Stenlandet, bevarar ni då dem i något slags mörkt minne?
Nej, visst det inte, det gör inte.
Det var ganska friskt kanske där
ja,
ute?
Ja, det var friskt och ombyggligt sådär. Och så var det ju lite tävling för varandra till slå vem som fick kodar sitt hål färdigt.
Ja, just det.
Det kunde ju bli att sitta sen en tid om man hade hålet färdigt som man nog inte gjorde något egentligen.
Det skulle ju vara intressant, magister Stolpe, nu att få veta varför. Ja, för det första var det ju inte första gången som det visades intresse för ljusare och de här gaddarna här utanför.
Nej, man hade ju redan tidigare visat ett visst intresse för det här området. Först och främst var det sjöfararna som var intresserade av de här magnetiska missvisningarna som vi ju har här på vardera sidan. Ja. Både norr på Stenlande och söder på Stenlande, ända där till fyren Sundharu. Men det var först 1898 som malmmännena, gruvkarlarna, blev intresserade av det här området. Det var då närmast den unga geologen A.F. Fiegerstedt som vårvintern 98 undersökte magnetiska missvisningarna här norr på Stenlandet. Och han gjorde också ett mycket gott arbete och fick en mycket fin karta frampreparerad som visar att här norr på holmen fanns tydligen en avsevärd malmförekomst. Och en liten slira av den här malmförekomsten sträckte sig här runt väster om holmen och kommer fram så att säga här söder på holmen. Och det var just den här yttersta sliran som man ville komma till under de här undersökningarna, de här arbetena här
98.
Mm.
Ja, ni sa ju förresten att ni gick söderut med den orten.
Ja. Och det berodde igen på det att man hade försökt få från den här malmen här norr på Stenlandet prover med tillhjälp av dykare som sprängde de här proverna från havsbotten. Och också, som väl Lundberg kommer ihåg, så försökte man diamantborra.
Jo,
hur var det?
Försökt, jo, de borras ju lite, jag var ju med till det också. Man skulle ju dra den där borren då som med veva. Det var fyra man till dra den där borren. Men inte vet jag hur det var så ofta att det brast den där stenbiten som skulle komma upp i borren.
Kärnan som vi kallade,
Jo, och så brast den och så blev det där till. Den blev ju polerad riktigt den sen när man drog en stund, men det gick ju inte vidare. Så skulle det igen tas upp då åter och det var tidsödande där. Men då hade det ju ändå bra många meter. Det lades sen efterhand som det kom upp så radas de där bitarna efter varandra.
Men det var väl på det sättet att då kom våren lite för tidigt och borrningen gick för långsamt i förhållande till årstiden.
Ja, no, det var inte våren egentligen, det skulle nog ha varit, men det är ju så här ute ibland vissa vintrar så när det inte är allt för starka isar så blev det en lite hård vind då och så bröt december isen och tog bort allsammans så att det blev brottigt för det som var ovanpå isen i land därifrån.
Ja, så till vidare har ju inte tiderna förändrats för att jobba. Vi här ute på isen så gäller nog samma regel.
Vad var det man kunde konstatera under de där undersökningarna?
Undersökningarna, provtagningen visade då att det verkligen fanns malm här norr på Stenlandet. Men de där proverna var ju tagna endast från malmens yta och på basis av sådana prov kan man inte fatta någon slutgiltig ståndpunkt i malmens storlek och värde. Därför satt man igång med det här sänke här och det här arbetet med tunneln mot den sliran som jag nämnde om här söder. Och då kunde man konstatera att här fanns en visserligen fattig men mycket vidsträckt malm. I det skede kunde man då också tyvärr konstatera att den var så fattig och ska vi säga hård finkorning att man med dåtida tekniska hjälpmedel inte ekonomiskt kunde utvinna det hela. Varför? Arbetarna avbröts väl någon gång, var det, ja det var väl ett par år senare.
Jo, någon var så ungefär det.
Var ni med alla de där två, tre åren som det pågick?
Ja, jag var inte bara 2 år heller, ja. Jag var inte hela åren. Det var mest om vintrarna och på höstarna som jag
var. Ja, ni var ju lots på somrarna.
Ja, nog inte det min då än. Jag var ju i lotstjänsten nog, men jag var så där extra. Så att jag kunde ju behövas ibland, men man fiskar ju då i den tiden och räknar nästan att man förtjänar lite mer med det.
Ja. Det här, jag tänker på de där undersökningarna, fanns det faktiskt sådana magnetiska instrument som så att säga gav utslag då, så att man fick reda på hur stora malmkroppar?
Jo, det fanns det. Det var speciellt svenskarna, vi har ju stor erfarenhet på det här området, som hade utvecklat speciella så kallade gruvkompasser med vars tillhjälp man kunde då kartlägga de här områdena. Det gav visserligen inga uppgifter om malmens halt, men en viss lokalisering kunde ske och man kunde eventuellt också dra slutsatser beträffande malmens bredd.
Så att när, den där undersökningsprocessen eller undersökningarna hade slutförts mot sekelskifte, får vi väl säga ungefär, så konstaterades det helt enkelt att man inte kunde börja här och så lades arbetet ner, mer eller mindre.
Tydligen gick det till på det sättet. Jag har inte kunnat i de skrifter jag har fått tag i se något direkt beslut om saken. Ja. Det står bara att arbetena avbröts. Ja. Och de återupptogs sedan först 1921 då det här gruvhålet än en gång tömdes.
Men herr Lundberg, jag förstod på er att ni har köpa bort malm härifrån med pråmar.
Ja, det var sån där segelgaljaser som det hade. Det tog ju nog en 3-4, kanske var det 5-6 också sån där laster som köpas bort härifrån. Och jag skulle vilja minnas att det var frågan om att det fördes till Dalsbruk det där.
Ja. De kanske försökte
de undersökte
i någon slags produktion.
De tog väl närmast rätt stora portioner när det gällde undersökningarna, för att en sån här malm är ju ganska inhomogen. Det gäller att få stora mängder prov för att få någon sorts medeltal på det hela.
Kan ni säga nu var var det som ni hade svårt, är det ju att få till stånd en hamn på det här vindpiskade lilla knallen, men var var det ni lastade in?
Ja, det var här på norra sidan bara. Det skulle ju göras då när det var vackert väder, så vackert som möjligt. Jo, blev det hårdare vind, så innan det blev lastat så började det till far i land till Ljusarö.
Och ni la ut landgångar bara från stranden och så kärrar ni ombord det.
Jo.
Men vad säger ni nu har vi gått omkring lite på Ljusarö, på huvudön, och så har vi kommit hit ut i Stenlandet och vi står här och tittar. Och ni har väl inte varit här sedan dess nu?
Nej,
den här holmen?
Ja, det kan hända att jag har varit. Nu har jag varit i land här sedan. Och det stod ju huset här långa tider senare. Nu är jag någon gång i land. Så jag minns en gång till och med så att det i Nejdehona hade boende trappan då när jag var i land.
Men vad säger ni nu när ni har sett allt det här? Vad är det för tankar som rör sig?
Man undrar bara hur det har kunnat gå så här att man är nästan inte vet riktigt att man ska ända.
Men tycker att det är roligt att se det här?
Visserligen är det roligt att se att folk kan få det att gå så som det gör nu för tiden. Det är alltså tänkbart förr.
Nu ska vi komma ihåg, och nu ska också lyssnarna komma ihåg att herr Lundberg har sina rötter på ön, Ljusarön. Inte sant?
Jo.
Alltså ni bodde ju där?
Jo, jag bodde där och är barnfödd där också.
Ja, jag menar, det hör också till den här, om vi så får säga, detta egendomliga sammanträffande.
Jo, det är verkligen trevligt för oss unga att få träffa någon genuin Ljusaröbo. För att genuina Ljusaröbo finns det väl knappast andra mera än ni, vad jag vet.
Ja, det är väl en tyst nej. Det är väl nej någon. Utan det gamla stammen mera kvar. Nej, det är nog alla borta.